Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Välkomna till Eld och rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Det här är ett extra insatt avsnitt, det var länge sedan vi gjorde ett sånt.
Det är sant. Mm.
Och det är lite för påtryckningar utifrån.
Ja, vi kanske skulle gjort det tidigare också egentligen. Nu är det lite som att det känns som att vi är lite mitt i... Det har börjat hända någonting med Iran och Israel. Hade man kunnat snabba bollen. Nu är det lite att det bara pågår.
Så vi ska lite försöka sammanfatta vad det är som har hänt och lite prata om vad vi tror kommer hända kanske.
Ja.
Och anledningen till att vi spelar in först idag, och vi spelar in torsdagen den 19, dagen är midsommar, och klockan är 18.24. Så allting som har hänt efter det kommer vi inte kommentera, förhoppningsvis släpps detta i natt. Det är ju krig mellan Israel och Iran nu.
Ja.
Och det låter ju konstigt att säga det, för det har det ju varit ett tag i någon utsträckning. Nu är det ett öppet krig mellan Israel och Iran.
Samtidigt som det fortfarande inte är ett krig på marken i varken Iran eller Israel. Så.
Nej, precis.
Det finns ju fler steg att ta.
Så kan man säga. Och det som händer nu är ju en bombkampanj. Med ett uttalat militärt mål och eventuellt halvuttalade eller insinuerade sekundärmål. Vilket kretsar runt Irans kärnvapenprogram. Iran i sin tur har under ett par dagar genomfört någon typ av svarsoperation på det här. Som består i att skjuta ballistiska robotar och släppa upp lite patrullrobotar mot Israel. Med lite olika mål i sikte. Den 13 juni, alltså för 6 dagar sedan, så under natten så genomför då IDF den här bombkampanjen. Som är liksom som en liten uppskruvad variant av det vi har sett tidigare. Men första hand så angriper man lite militärbaser, lite anläggningar kopplade till kärnkraftsindustrin, eller vet inte om den nukleära industrin i Iran. Och parallellt attackerar man till viss del militär personal, framförallt kopplat till IRGC, alltså iranska revolutionära gardet. Men också personer kopplade till liksom, atomforskning, alltså olika forskare.
Just det, så de kanske man inte kan kalla ledare ens, utan mer höga tjänstemän.
Ja,
då, liksom,
eller, ja. Och med ungefär 200 flygplan så attackerar man ungefär 100 mål, är väl den första uppskattningen, den första dagen. Den här liksom, här tänker jag att det är viktigt att vara så, den här attacken sker och den är väldigt framgångsrik. Både skalan men också djupet på något sätt i den här bombkampanjen är större än tidigare. Trots att Iran hävdar annorlunda så verkar det inte som att Israel förlorar ett enda flygplan eller någon typ av operatör. För det sker ju inte heller. Du säger att det finns inga marktrupper.
Visst, okej. Okay.
Det finns ju marktrupper, mer eller mindre belagt. Vi kan komma lite till vad de har gjort och vad som är intressant med det och hur jag får rätt för någonting jag hävdade för typ ett år sedan.
Men det är ju specialoperationer de gör. Det är inte någon sorts
invasion.
De försöker inte hålla territorier. Nej. Riktigt, utan det är i betydelsen att de opererar bakom fiendens linje, så att säga. Men alltså, min uppfattning är också att Iran blev tagna på sängen här. Liksom. Att de, för vi menar, annars hade väl inte de här ledande personerna varit på ställen där de kunde bli så utbombade, eller?
Om de blev tagna på sängen är det konstigt.
Visst är det konstigt?
För att jag visste ju om att det skulle hända. Och jag har ju ingen anledning att veta. Jag visste ju inte exakt i form eller skala. För det, jag tror att chocken kommer nog snarare i frågan om skala och djup än i att det sker överhuvudtaget. För det, det sker ju en upptakt till det här liksom.
Med det här hacket bland annat.
Ja.
Och med då såklart samtalen mellan USA och Iran som bröt ihop på något sätt.
Precis, vi började ju se de här förflyttningarna av amerikansk personal dagarna innan. Det är inte ovanligt för de här tidigare, alltså vi har inte nämnt det nu, men alltså den här typen av attacker från Israels sida har ju skett vid ett par tillfällen tidigare. Inte i den här skalan och inte djup, men de har gjort den här typen av flygattacker mot luftvärnssystem. Och radarinstallationer, men också då uppenbart liksom attackerat annan typ av militär infrastruktur, vilket i dagsläget tyder lite på, och det vet jag att vi har pratat om i tidigare avsnitt, att det ser lite ut som förberedande attacker. Frågan är om de var förberedande till den här attacken.
Ja.
Det här handlar ju liksom på pappret om att väst menar att Iran håller på att utveckla massförstörelsevapen.
Olika mycket menar man det på olika ställen också, får man ju säga.
Ja, och det är liksom för den som har funderat och tänkt och lyssnat och läst om den här regionen ett par år, så är ju meningen Iran har kärnvapen när som helst är någonting som har sagts i 20 år.
Absolut.
Det är ju också så att använda anklagelsen om att någon har massförstörelsevapen som ett svepskäl för att få bomba det landet har vi ju också varit med om.
Känns
tidigare.
Igen.
Vi känner igen det.
Men alltså, sen så har ju Iran de facto ett kärnindustriellt program då, ett nukleärt industriellt program, man ska kalla det. Någon liksom bit från kärnvapen har de väl också varit hela tiden. Men det är ju bara att de har ju inte heller tagit de här sista stegen för att faktiskt framställa en bomb. Och det är väl inte någonting man gjort för att man inte har kunnat ta det sista, eller så här, man har kunnat jobba i den riktningen men valt att inte göra det, är min bild av det liksom, för att omvärldens reaktioner har väl varit viktigare att undvika än att uppnå det liksom. Är inte det din bild?
Jo, alltså man kan väl säga enkelt är det så här, Iran hade ett kärnvapenprogram, ett officiellt helt öppet kärnvapenprogram som avslutades 2003.
Genom förhandlingar, eller?
Ja, eller genom att programmet hette då AMAD-programmet, som var liksom ett vi ska skaffa kärnvapenprogram. Avbröts, och det pågick från 89 fram till 2003, och det avbröts och det är liksom bevakat det programmet av IAEA, alltså International Atomic Energy Agency, som är det här FN-organet som finns till för att övervaka
vad alla ändå håller på med kärngrejer.
Ja, olika kärngrejer. De, IAEA har aldrig hävdat att Iran
har kärnvapen.
Nej. Det är liksom,
men är det någon som faktiskt har hävdat det? Liksom?
Nej, ingen har någonsin hävdat det.
ingen stat har faktiskt sagt det. Liksom,
tvärtom
eller
så. Så har ju flera högt uppsatta, både amerikaner och andra liksom, västallierade, uttryckligen sagt, vi har inga tecken på att Iran har kärnvapen. Nej. USA har också sagt, vi har inga bevis för att Iran håller på att skaffa kärnvapen. Det som finns, och det som hela den här frågan kretsar om, det är att Iran har möjligheten att anrika uran till en sådan grad att den går att använda för att producera kärnvapen. Och jag kan ingenting om det här. Alltså jag fattar ju inte någonting av det här. Men som jag har förstått det, så är det att du behöver anrika den till en procentuell grad, och då går du att använda till kärnvapen. Och exakt vad den graden är lite flytande. Men jag menar liksom, väst och Ryssland och så här, vi bygger bra kärnvapenbomber, pratar väl om en anrikning till 90% eller 80%. Medan det uran som Iran har, vilket är störigt att det heter så likt, är anrikat till 60%. Och det säger man så här, det behöver du inte i ett kärnkraftverk.
Nej.
Du behöver inte ha anrikat uran till 60%. Det är liksom, utan att de har anrikat...
Det är liksom ett mellansteg till att kunna göra kärnvapen sen.
Ja.
Och så har de tagit sig dit och inte tagit det vidare sen.
Nej. För att det här uppenbart är liksom ett spel. För vi ska vara tydliga med att Iran, det är inte som att de är så, vi kommer aldrig skaffa kärnvapen, vad pratar ni om?
Nej.
Utan det är så här, ja, men då skaffar vi väl kärnvapen om inte ni skärper till. Alltså,
ja, vi kan sluta skaffa kärnvapen i utbyte mot att ni släpper de här sanktionerna och sådana saker, har väl hela tiden varit diskussionerna med USA och så.
Precis, Obama slutar ju det här kärnavtalet med Iran. Som i princip är, vi ska sluta skaffa kärnvapen i utbyte mot att ni lättar på sanktioner mot oss.
Mm.
Eller vi ska reglera vår, vi ska släppa in fler observatörer. Men Iran har ju haft ett samarbete med IAEA under lång tid. Det är egentligen först nu som IAEA är väldigt explicita med att man upplever att Iran har brutit mot det ansvaret, eller om man ska beskriva det, som kommer med att teckna då NPT, alltså den här non-proliferation treaty, alltså icke-spridningsavtalen och så vidare. Och där är ju ett litet sidospår, för att det är mycket saker som händer. Det gör de den 12 juni, så går de ut och säger det. Det ska också sägas att Iran dagarna innan släppte dokument som de påstår är läckta från, där de kan styrka, menar de, att det har skett en aktiv kommunikation mellan Israel och ordföranden, alltså för IAEA, även innan han tillträdde posten som ordförande, och att han ska liksom ha verkat i israeliskt intresse genom att lägga fokus på Irans kärnvapenprogram eller kärnkraftsprogram.
Och det menar väl Iran är ett hack de har gjort mot Israel och då har de fått tag i de dokumenten.
Det sägs lite olika saker om de har fått tag i. Okay. Någon bara så här, vi har fått dem från EU och EU.
Okay.
Och det kanske är att dokumenten är väldigt olika.
För det var efter det som den här omflyttningen av amerikansk personal började. Och då var det spekulationer om att de dokumenten liksom innehöll känsliga uppgifter om typ vilken amerikansk militär attaché som i verkligheten är spion och sådana saker. Så att de personerna skulle vara i farozonen liksom då helt plötsligt. I efterhand framstod det kanske mer då som att amerikanerna fick veta Israel ska göra anfallet och då måste vi flytta bort vår personal.
Den 10 juni så säger CENTCOM, alltså befälhavaren för CENTCOM, Kurilla, så Iran är veckor från att skaffa kärnvapen.
Ja, CENTCOM, ska du bara säga vad det är snabbt?
Alltså CENTCOM är amerikanska militärens, är liksom uppdelade i olika zoner, liksom var de är ansvariga. Vad ska man beskriva det som? Konfliktzoner eller delområden i världen?
Precis, vilken del av världen de har ansvar för utanför USA då? Men ja,
Och CENTCOM har då ett ansvarsområde som är Mellanöstern och Egypten. Centralasien, bit av liksom, Sydasien.
Yeah.
Så de går ut redan 10 juni och säger att nu är det fan kärnvapen när som helst. Och samtidigt där ska man ju säga att IAEA 17 juni, alltså för 2 dagar sedan, sa vi har inga bevis för systematiska försök av Iran att skaffa kärnvapen. Iran har inga kärnvapen. Det tror jag man kan vara ganska klar på. Och eventuellt så har de förmågan att skaffa dem. Och framförallt så kanske de har förmågan att skaffa förmågan att skaffa dem.
Ja.
Och att det har använts som ett spel från Irans sida. Alltså man har använt, regimen har använt det för att kunna försöka skaffa överhand i olika förhandlingar eller lätta de ganska hårda sanktioner som Iran har mot sig. Det ska ju också sägas att i upptakten till detta så håller ju knäset på att upplösas. Så 12 juni så är den här konflikten, du vet det här med ultraortodoxa som inte ska bli inkallade till armén och hela den skiten. Då hotade liksom ett av de högerextrema partierna i Israel att lämna regeringsbildningen eller dra tillbaka sitt stöd, och då hade knäset fallit.
Om inte, de är inte ultraortodoxa, men de sa att de måste vara med nu, annars så drar vi typ. Och sen så är de ultraortodoxa också en del av regeringen, så då hade de dragit ifall de hade fått igenom det, antar jag.
Ja. Ja, skitsamma, knäset höll på att upplösa dagen innan. Det är liksom mycket saker som händer här, och det är ju ganska tydligt att det sker koordinerat liksom. Utan det här är det sker en upptakt. Och jag tror då, för att krisa tillbaka där vi började, att den shock and arm som sker på något sätt, den överraskningsmomentet som sker mot Iran, varför Iran kapitalt misslyckas att förhindra den här attacken, eller för den delen eventuellt minimera skadorna av den. Nu vet vi inte Israels fullskaliga, liksom, alla militära mål de har och vilka de misslyckades med. Är det ju tydligt att man nog gjorde bedömningen att det skulle vara mer av samma som hade skett tidigare. Så att det var på väg. Israel lyckades genomföra den här operationen utan några riktiga förluster. Och vi kanske ska säga vad den heter också. Operation Rising Lion, då som den heter. Vilket är ju en bit i den, vad är det uttalade militärmålet och vad är det liksom utvidgade eller halvofficiellt militära målet.
Just det. Och vad du menar med det, ska jag säga det?
Ja, det kan du säga.
Det är väl att lejonet är liksom någon nationalsymbol i Iran och man då tänker sig en iransk resning mot den nuvarande regimen.
Det är väl till och med så att Irans flagga innan den islamska revolutionen hade ett lejon på sig. Alltså det är liksom, det är också en
callback till den gamla
monarkin. Okej. Det här händer. Det blir inte bara ett anfall och sen så svarar Iran. Iran börjar ju med att de skjuter ett det dröjer ju nästan ett dygn innan Iran svarar.
Ja.
Vilket också är lite förvånande. Det tror jag man ska tänka är ett resultat av att den liksom initiala attacken tog dem med chock liksom. Så det tog tid. Sen kunde Iran få iväg sitt första svar, vilket var ett dussintal robotar, medeldistansrobotar. Sen så börjar liksom de här robotarna komma i vågor. Och så har det ju fortsatt egentligen. Och även om vi kan se en generell minskning av robotar i varje salva, så verkar de liksom ändå hålla en ganska liksom jämn takt i att de kan liksom få iväg de här trots att de israeliska bombningarna har fortsatt. För det som har hänt är att antagligen så initialt så har man lyckats slå ut stora delar av det iranska luftvärnet. Iran själva hävdar att de skjutit ner 2 F-35, det har de inte kunnat bevisa. De hävdar också att de har piloter, det har de inte heller bevisat. Det enda vi har sett, och det är först idag och igår, där vi började se
drönare
större drönare blir nedskjutna av iranskt luftvärn, så har Israel uppnått någon typ av luftherravälde på det sättet att de har kunnat jaga avfyrningsplattformar. Förutom att jaga avfyrningsplattformar och döda forskare och liksom den typen av icke-militära mål, så har de ju också attackerat ett par då kärnanläggningar och en statlig tv-station.
Mm.
Och andra mål som man kanske inte normalt sett tycker innefattas i krigets lagar. Det är väl egentligen liksom det stora man kan berätta liksom i det stora skeendet. Och där vi befinner oss just nu är ju att frågan är vad USA ska göra. USAs kommunikation runt det här har ju varit lite speciell från ganska initialt. Vi har liksom inte med det här att göra, vi har blivit informerade men vi är inte inblandade. Och USA tillsammans med England agerade liksom försvar av Israel med hjälp av jaktflyg när
sköt robotar.
Så har liksom retoriken från Trumps sida förändrats för 2 dagar sedan till en väldigt märklig situation där han liksom, jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte om vi ska vara med, kanske ska vi vara med, kanske ska vi inte. Men om vi också ser stora militära förflyttningar från USAs del, alltså man skickar Carrier Strike Group 12, är på väg från över Atlanten, i riktning mot Europa. Nimitz är på väg från Sydostasien, kommer komma österifrån då, mot Persiska viken eller liksom till stridsområdet. Vi ser hur amerikanska flottbasen i Bahrain är tömd. Och vi ser hur både Tyskland och England flyttar över liksom resurser. Och att USA för den delen flyttar över resurser till regionen. 2 stratotanker, alltså stora tankplan som kan tanka i luften, flyttades till Erbil för någon dag sedan. Alltså, det är liksom en inte kanske någon så här stora truppförflyttningar eller alltså med marktrupp, men flygstridskrafter och örlogsfartyg centreras liksom till regionen.
Som att man skulle kunna delta i en ännu massivare bombkampanj av Iran då.
Ja, men precis.
Men också kanske i perspektivet ifall Iran skulle försöka påverka liksom global handel och sådana saker, så kan man ju tänka sig att de där grejerna också kan ha med det att göra. Liksom.
Liksom läget rent militärt nu är väl en spekulation om, och den tror jag man ska ta med en stor nyp salt, men är väl att Israel börjar få ont om Arrow-robotar, alltså den typen av luftvärnssystem de har. De har ju ett par stycken olika som kan skjuta ner ballistiska robotar, och att de börjar få ont om robotar gällande dem. Idag när vi spelar in så har ju Iran träffat centrala Tel Aviv och ett sjukhus i södra Israel. Även om det var en salva av 20 robotar. Jag tror de första dygnet så tror jag att Iran skjuter 200 robotar. Liksom alla salvor totalt. Och om det är ett resultat av brist på robotar, återhållsamhet med robotar eller om brist på avfyrningsplattformar är ju spekulativt.
Men det här säger ändå någonting om, och det är kanske för det du skulle komma till, men när vi pratade om den här liksom tit for tat grejen mellan Iran och Israel som skedde förra året.
Mm.
2 gånger, va?
Både vår och höst, va?
Ja, precis. Då så fick man lite intrycket av så här, de brassar inte på allt de kan nu liksom. De försöker inte faktiskt sina bästa träffar på Israel liksom. Och det är någon sorts for show-grej som egentligen är att de inte vill eskalera med Israel liksom. Och det här visar väl lite att så var det i någon utsträckning, för de kan faktiskt träffa mycket mer mål som de har gjort nu. Alltså det har ju ändå dött, inte några stora mängder människor, men ändå liksom en del i Israel också. Och det gjorde det ju typ inte alls de första, förra året liksom.
Nej, då var väl målen i större utsträckning rent militära. Och här tänker jag också att det är en sak som vi måste ta i beaktande. Jag förstår att det här blir lite hoppigt, vi har inget jättetydligt manus, så jag ber om ursäkt för det. Men jag tror att man måste tänka att om jag hade varit Iran, och trots att ledningsstrukturen är ganska skadad i det här liksom initiala skedet, och man hade tänkt att det här skulle bli en utdragen kampanj, då hade jag ju inte bombat Haifa.
Nej.
Jag hade inte bombat Tel Aviv, utan då hade jag återigen aktivt försökt slå ut luftvärnssystem, flygbaser, bränsledepåer.
Mm.
Deras initiala barrage nu var ju liksom, och de som har skett de här dagarna, ju mer vatt som typ vi ska liksom kopiera det ni gör, alltså rört sig först hand på en politisk dimension, även om man har slått mot ekonomisk infrastruktur, energiinfrastruktur, man har attackerat petrolindustrin och så. Men jag tror att Iran blev allvarligt skakat de första dygnet och hade ganska svårt att organisera. Och framförallt så tror jag att Israel både lyckades ta dem på sängen rent praktiskt liksom när det skedde, men också ta dem på sängen gällande liksom vad de militära målen var. Och det kan ju också vara mission creep som har skett. Alltså att det gick för bra. Och jag ska komma tillbaka till det. Nu kommer det avsnittet bli skitlångt. Men jag tror att det vi har sett både gällande Trumps reaktion, men också Israels agerande, är Vi hade en plan. Den planen rör sig både på ett militärt, en militär dimension där man föreställer sig att vi behöver liksom skada Iran för att de kan inte bara lugnt fortsätta hålla på med det de gör. Men jag tror det framför allt rör sig på ett liksom, på inrikespolitiskt och till viss del utrikespolitiskt plan. Nu tror jag att Israel sitter på med tanken, fan, kan vi välta regimen?
Ja.
Kan vi omkullkasta regimen? Har vi möjlighet att göra det? Och det finns liksom pusselbitar till detta. Det första är ju liksom ganska generella bombkampanjen som pågår just nu. Där man uppenbart inte har ett specifikt militärt mål man angriper. Vi ska uppnå X, därför gör vi det. Utan man verkar mest attackera det man kan attackera.
Det är inte bara kärnindustrianläggningar, utan det är liksom de här bränsledepåerna jämte till Iran. Och som...
Ja, lite petrolindustri. Ja. Så ser man så... Och också de rent då, att man ger sig på... statsbärande institutioner som då statlig tv.
Ja.
Och det är liksom, handlar ju om någonstans att liksom dra ner byxorna på Iran och liksom visa svagheten i regimen. Och då sker ju också en massiv desinformationskampanj liksom parallellt med det här. Vilket intressant nog liksom riktas väldigt mycket in på kurder. PYAK då, som väl är PKK i Rojalet, är på väg nu och ska göra upp. Alltså, så man försöker den här typen etniska motsättningar eller försöker att spä på det. Och någonstans i detta så är det att Trump vittrar det han älskar mest. En segrare.
Mm.
Jag är helt övertygad om, och jag skulle säga att det finns liksom stöd för det i vittnesmål. Jag har liksom lyssnat på amerikanska analytiker och läst artiklar som är folk som är väldigt nära Trump. Som menar, Trumps liksom diplomati är inte främmande för krig, men för krig som liksom förhandling. Alltså verkligen Clausewitz i någon liksom väldigt ren form. Han hotar gärna med vapen, han använder gärna vapen för att komma fram till att göra ett bra avtal.
Ja.
Och det här sker ju på en fredag, så börjar detta. På söndag så skulle ju Witkoff träffa Iran. Redan i april, eller om det var tidigt i maj, så träffas ju Iran och amerikanska representanter i Oman för att liksom diskutera ett nytt som förmöten på något sätt. Och, och Trump var ute och sa i april och så här, men ni har ett par månader på nu och sen så måste vi. Och det löpte ju liksom ut nu.
Ja.
Trump tänkte, jag kan göra en deal. Kommer du ihåg när Netanyahu var i Vita huset? Och gav Trump en guldpersonsökare.
Nej.
Känner du till det här?
Nej.
Han gav Donald Trump en skitstor personsökare i guld. Okay. Då efter den Hezbollah-grejen.
Ja.
Extremt tacky.
Ja.
Mm. Behöver komma in på Hezbollah sen också. Skitsamma. Där så säger folk som är liksom journalister som har väldigt nära koppling till Trump. Där säger Netanyahu till Trump. Vi vill få dem.
Ja.
Alltså den gamla IRGC-basen nyombyggd, underjordiska IRGC-basen nyombyggd till liksom kärnanrikningsanläggning eller vad det nu är, där man liksom tänker att det är där de ska göra sina kärnvapen. Och det kan inte Israel göra själva.
Nej.
För de saknar GBI 57.
The Bunker Buster.
The Bunker Buster. Massive Ordnance Penetrator heter den. Och som är liksom helt enkelt en 13 tons bomb som är gjord för att gå väldigt djupt ner i marken och så vidare saker. Och den behöver de. Då har folk varit så, de vill ha den av USA. De vill ha den här bomben av USA.
Fast det vill de inte.
Nej.
För den kan man inte ladda på ett flygplan hur som helst.
Nej, utan då behöver de ett specifikt flygplan som heter B2 Spirit som är liksom stealth, ett strategiskt bombplan. USA har dem.
Den ser bara ut som någon har ritat fyrkanter tillsammans på ett sånt kollegieblock. Mm. Att man har ritat ett litet mönster där.
Den ser väl ut som ett stealthplan.
Tänk ett stealthplan. Vad man föreställer sig. Ett stealthplan.
Som en modern Nighthawk eller någonting. Ja. Så det var inte bara att han bad om den här bomben, utan han bad ju om piloten och planet också. Trump sa nej.
Ja.
Nej. Vi är inte där än. Vi ska förhandla.
Mm.
Han frågade också, får jag döda Khomeini? Påstås det? Nej, det får du inte. Det gör du inte. Sen gjorde liksom Netanyahu det här.
Mm.
Med liksom, USA var informerade och de godkände absolut bomba på. Liksom. Det är inte vår business. Men nu är det som att Israel framstår som såna jävla vinnare. Liksom. För det blev inga nedskjutna efter 35. Och det blev inte liksom så här, det här blev så där. Eller, utan nu framstår Netanyahu liksom som den killen som Trump älskar mest av allt.
Ja.
En riktig jävla vinnare.
Mm.
Och då kan liksom Trump inte hålla sig utanför det. Men han gick också till val på, vi måste ta slut på liksom Forever War.
Ja. Och finns det någonting som luktar Forever War så är det ju, vi ska avsätta den iranska regimen och upprätta liberal demokrati med bomber.
Eller vad det nya är de ska göra. Och det är också så, och det här låter konstigt, men USA befinner sig i ett mer prekärt läge vid en sådan sammandrabbning än vad Israel gör. För att det är så här, Iran Axis of Resistance. Hur går det för Axis of Resistance? Det går sådär. Det får man säga. Hisbollah har hållit sig passiva just nu. Och liksom uttalat det. Vi är liksom passiva. Vi kommer att intervenera av det jag har kunnat framläsa. Vi kommer att intervenera ifall vi är oroliga att Irans liksom, regimen är hotad. Houthi kör på. Men kan liksom inte göra mer än de redan gör. Liksom. Och de har ju slutit en separat fred med USA. Ja. Men Irak hör vi ingenting ifrån.
Nej.
Vi hör ingenting från liksom 50 000 till 100 000 PMU, liksom milisförband i Irak. Kanske att några av drönarna och patrullrobotarna som gick upp tidigt var från, skickade in från Irak. USA svarade inte, det bombades inga amerikanska baser i Irak har blivit angripna, inga amerikanska baser i Bahrain. Idag säger Israel att de tror att Iran har ungefär 1000 ballistiska robotar kvar. Som kan nå Israel. Kortdistansrobotar däremot har Iran ett helvetes massa av.
Ja.
Med räckvidd till Bahrain, till räckvidd till de amerikanska baserna i norra Irak eller i Kurdistan. Och de har också 50-100 000 man som inte har gjort någonting, som inte har blivit bombade. Och så har vi liksom med sjömålsrobotar, vi har mineringen av Homsund. Självklart skulle det vara förödande för Iran om USA började bomba. Men det som skulle hända om USA gick in i detta är ju att det kan vara USA som tar den stora smällen. Att det är liksom amerikaner, så det är inte israeler som dör, utan det är amerikaner som dör. Vilket ju då understryker den här, vi ska bara bry oss om oss själva grejen, varför ska vi göra det för någon annan? Och så ska man helt plötsligt göra det för någon annan. Kanske dessutom då i läget där de liksom inte var med från början. Och de sa till och med att det här kanske inte är en helt bra idé. Nu finns det ju tecken på att det här, att USA kommer att lägga sig. Jag pratar om att de liksom grupperar en massa militärt material till regionen. Jag såg att precis innan vi spelade in att Centcom började skicka blod.
Ja, det är ju ett väldigt...
Ja, det är ett riktigt dåligt tecken. Ja. Så man har liksom det läget där jag tror att Israel inte förväntade sig att uppnå detta så pass smärtfritt.
Nej.
Och i praktiken är det så att Iran har ju ingenting annat att göra än det de gör just nu. Och visst, det kan vara så att luftvärnsrobotar i Israel börjar liksom sina och att man kommer inte kunna hålla upp en produktion som är så pass hög att man kommer kunna sätta upp liksom ett kompetent luftförsvar. Jag tror egentligen att det enda som kommer hända då är att USA och England släpper in ännu mer.
Ja.
Men,
och liksom, även ifall Iran får in en del robotträffar till, så är ju inte det hela världen för Israel.
Nej, det är inte som att, det är inte som att det som håller på att hända i Iran då kommer börja hända i Israel.
Nej.
Alltså att hela samhället eventuellt kollapsar. Utan situationen som den är idag är ju att den här tit for tat som sker, den kan Iran inte göra långsiktigt.
Nej.
För att Iran har också en inre press på sig. Och vi ser inga tecken i dagsläget på att Irans regim är instabil.
Nej.
Det är tre tecken vi letar efter. Vi letar efter massprotester, det ser vi inte. Vi letar efter soldater som deserterar eller lägger ner sina vapen eller sväller lojalitet till någon annan. Eller
någon som flyr.
Precis, en viktig, väldigt, väldigt central individ, symbolen, någon typ av symbol, som dör eller drar. Vi ser inga av de tre, men det kan gå jävligt fort. Men det finns många anledningar till att jag inte tror att den sistnämnda saken kommer att ske. Och det är att det finns ju regionala stormakter som absolut inte vill att den iranska regimen ska falla. Även om de tycker jävligt illa om den iranska regimen.
Turkiet
för det första. Som ju försöker sluta en fred med PKK. Antagligen efter de mest liksom kompetenta analytikerna jag har läst om detta, handlar det om att förbereda sig på en regional konflikt med Israel. Och det är därför man vill liksom, på ett geopolitiskt plan, avveckla konflikten med PKK. Vi har Gulfstaterna som absolut inte gillar, det är lite olika, men de flesta ogillar Iran skarpt.
Ja, men Saudi och Iran var väl de två stora liksom.
De vill inte ha en failed state.
Nej.
I Iran. De vill heller inte ha ett stort fullskaligt krig i Iran som de dras in i. För Irans robotar, om det är någonstans de når, så är det till Saudi. Pakistan, som ju till och med har ganska nära relation till Iran, och den är inte särskilt negativ, utan de har ju liksom en fungerande relation till det, vill absolut inte ha ett kollapsat 100 miljoners invånare land som kastas in och blir ett nytt Syrien, eller i värsta fall ett nytt Libyen. Det är de regionala krafterna som inte vill det.
Eller ett nytt Irak med någon IS-utveckling. Liksom, tror du inte att det är något folk är rädda för också?
Jo, jag tänker att det lite kommer Syrien.
Ja,
men liksom en failed state. Den modellen som Israel använder idag, och här är jag och Carl Bildt 100% överens. Vilket är konstigt, för andra gången i loppet av ett år så håller jag och Carl Bildt med varandra. Den modellen av krigföring som Israel använder idag kan inte skapa någonting annat om den dras till sin spets än en failed state.
Nej,
det finns
klart.
Ingen annan. Det finns ingen som kan axla det. Iran är ett gammalt land med väldigt starka motsättningar inne i landet. Mellan flertalet etniska och religiösa minoriteter. Det finns ingen enande figur som kan träda fram.
Nej, det man försöker lansera ibland är ju den förre shahens son då. Men han verkar ju vara någon sorts clownfigur liksom. Ja. Ja, men jag kan inte så mycket om det liksom. Jag bara läste någon intervju han hade gett för några år sedan. Där var så, jag är helt för enbart fredliga medel. Och nu hör man att han är ute och så hoppas att Israel kan bomba bort liksom, han bara tar. Och liksom då var han också så här, typ, jag vill samarbeta med IRGC och sedlighetspolisen framöver, för att de måste ju också liksom kunna inse att de borde arbeta för något gott istället, sådana saker. Och nu liksom bara
Uppror.
Fullskaligt uppror.
Han framstår som en komplett clown liksom. Av mitt blod har jag rätt att styra Iran.
Det säger han väl riktigt inte kanske.
Nej, men det är det han tycker.
Det, man får väl anta det, varför ska han annars tycka att han ska ha en så himla central roll liksom? Nej, men det, han snackar väl väldigt mycket om att det ska bli en sekulär, liberal demokrati av det. Och så man bara, hur då? Hur ska det gå till liksom? För att, som sagt, jag tänker väldigt mycket som Irak då liksom, man tar bort Saddam och vad blir det kvar liksom?
Ja. Vilka krafter finns det liksom?
Ja, då ska han bara steppa in och alla bara ska samlas runt honom. Han är ju som ingen liksom.
Minoriteterna som också hade det riktigt dåligt under Shahen.
Ja, precis. Och det är väldigt mycket som han försöker skriva om historien om hur hans pappa och farfar egentligen ville ha demokrati mest och inte alls pluddrade Iran på tillgångar. För att, utan någon anledning så är de fortfarande jätterika, hans familj.
Det är konstigt, typ, var de pengarna kommer ifrån. Men liksom, så att, och här får man väl ändå vara liksom intellektuellt hederlig och säga, Irans regim är ett jävla rövhäng. Och jag har liksom ingenting övers för dem. Jag känner ingenting för dem om de så blir dödade. Men iranska folket däremot, om man liksom säger sig att man bryr sig om dem och tror att bombkampanjer kommer lösa den situationen de befinner sig i, då är man liksom inte bara sjukt cynisk, utan man är också en komplett jävla idiot. Jag tror också att vi börjar se det här förändras lite nu. Och det kommer de närmsta veckorna utvisat. Den initiala chocken kanske börjar lägga sig nu. Strukturen, liksom, Israel har smält. Man slog ut liksom en stor serie viktiga befäl i IRGC framförallt. Men nu lägger sig också chocken på något sätt. Alltså det låter konstigt att säga det. Men nu har man tagit den tunga smällen och nu är man redo. Och nu börjar liksom omorganiseringen ske. För att man liksom, nya personer befordras, du ska ta över. Yngre, liksom, antagligen yngre, inte så jättemycket yngre, men ett par år yngre personer tar över. Och de viktiga personerna är någon försatta i säkerhet. Och man börjar liksom planera för hur man ska hantera detta. Och jag skulle säga att jag inte tror att det är en slump att man har lyckats skjuta ner lite drönare och så idag och igår.
Mm.
Utan för nu kanske man har liksom börjat förstå vad man jobbar mot.
Ja, min fråga kanske är, jag tror att det bara kan lägga sig och bara gå tillbaka till något lite som det var innan liksom. Eller är det liksom, det måste ta en vändning åt något håll nu liksom?
Jag tror absolut att det som kan hända är att det sker ett avtal. Trump menar ju att Iran försöker det och Iran är så käften orange man. Vi har aldrig pratat om att vi pratar med dig, vad snackar de?
Mm.
Men jag menar ärligt talat, vem av dem litar du mest på? Alltså jag litar liksom lika lite på det. Så det kan ju vara sant, eller så bara sitter Trump och hittar på. Ja. Och det kan ske liksom under bordet förhandlingar och man kollar av läget. Det var ju det, den flygplanen som gick till Oman i förrgår tror jag, som man kanske bara så här, är det här en delegation? Men sen gick Iran ut och förnekade det. Jag tror inte på en markinvasion av Iran, utan jag tror i så fall en fortsatt bombkampanj. Och det intressanta blir väl om man ser ett läge där något annat land säger liksom, men det Israel gör är fel nu. Pakistan till exempel.
Ja.
Eller Kina då i förlängningen. Via Pakistan. Det tror jag inte. Ur ett kinesiskt perspektiv så kanske det finns en anledning att geopolitiskt i alla fall, att inte låta det bara göras. Det som händer nu. Men det är liksom en mycket längre samtal som vi absolut inte hinner med här och nu. En sista sak man ska säga, och vilket man gör sig också skyldig till på något sätt, det är ju att det mest fruktansvärda i allt det här, och även om det är självklart det är fruktansvärt att att Israel började bomba Iran. Även om det också för den delen är fruktansvärt för de människor som blev bombade i Israel. Liksom. Även om det var ganska magstarkt när de kritiserade Iran för att ha bombat ett sjukhus.
Jo.
Jag hade svårt då. Okej.
Nej, alltså det är...
Kongressman går ut bara, de har bombat ett sjukhus. Va? Och säger man så, ja. Men det...
det är ofrånkomligt att man blir cynisk på det sättet i, liksom efter Gaza, att man är så, ja, okej. Okay. Nu är det inte så kul längre liksom. Men alltså, såklart att inte... Jag tycker inte det är rätt att döda civila oavsett.
Nej,
liksom.
nej, precis. Så,
men,
jag menar, så.
Men man kan ju inte låta bli att känna den känslan också.
Nej, det värsta var några, liksom, också från andra sidan. Bara så, ja, fast det var okej okay för att IDF-soldater brukar använda det för att de får vård.
Ja,
ja okej. Okay. Skitsamma. Det är ju att det här som händer nu också agerar absolut rökridå till det som händer i Gaza.
Ja.
Under de här dagarna så har det varit så här stridsvagnar och skjutit in i en matkör. Liksom. Mm. Och det, visst, det rapporteras ju om det, men...
Det är inte det som står i fokus. Liksom.
Nej,
och politiker i typ väst behöver inte förhålla sig till det på samma sätt längre. När det inte
och det avtar därför trycket, ja. Det liksom inre trycket som ju är på väg att byggas upp och har byggts upp av Palestinarörelsen, så avtar det. För att nu blir det ett konventionellt krig.
Mm.
Det blir också ett konventionellt krig som är ett krig och inte ett folkmord.
Mm.
Och då kan man liksom, det här agera röker då. Och jag är helt övertygad om att det är också en av anledningarna till att man gör det här. För så har det ju också varit tidigare. De tidigare flygangreppen på Iran har också skett i samband med olika typer av, liksom, inte, absolut inte kritik på den nivån det är nu, men liksom i samband med större händelser i Gaza så har man också gjort de här attackerna, och det har varit liksom frågor om gisslanavtal och sånt som har kapsejsat, och då har man sett till att attackera Iran. Då kan man ju vara så, fast Iran attackerade Israel först, alltså genom sina Axis of Resistance. Ja, okay. Liksom.
Mm.
Och då kommer man ju bara tillbaka till något helt absurt liksom cirkelresonemang om när börjar den här konflikten. Ja. Och till liksom alla de högermänniskorna som har fått vara så här, ja fast jag är väldigt glad att Iran inte får kärnvapen, för att då hade de definitivt bombat Israel, eller kanske till och med Europa. Och man ska inte bara få, länder ska bara inte få skaffa kärnvapen hur som helst. Så är det så, Israel lyder inte IAEA. De har alltså, det är ett av de länder som har minst kontroll av FN-organet som kontrollerar som kärnkraft. De är inte med i icke-spridningsavtalet NPT. Alltså det avtal som Iran har anslutit sig till.
Ja.
Det är det enda landet i världen som vi vet har ett hemligt kärnvapenprogram. Ja. Alla andra kärnvapenmakter, alltså fucking Nordkorea, är ju öppna med att de har kärnvapen. Liksom.
Och Israel, så, nej, det har vi inte, så alla vet.
Alla vet att ni har det. Det spelar ingen roll att ni fängslar den här mannen, det var då 11 år isoleringscell för att han läckte uppgifter om att ni hade, och som ni typ fängslar lite då. Han får inte lämna Israel, men ni bara fängslar honom på lite så konstiga straffgrejer för att han typ har pratat med en icke-israel och sånt. Och det är man så, ja, fast det är större risk att Iran bombar Europa än att Israel gör det. Alltså, Israel har kärnvapen.
Så det är större risk att de gör det, för de kan faktiskt göra det. Iran, som inte kan göra det, det är alltså noll.
Tycker ju att de har kärnvapen. Det finns ju något enormt provocerande i liksom hela den politiska framingen av det här.
Och det är ju så liksom Saddams massförstörelsevapen all over again. Liksom. Det finns inte, det här är bara konstiga ursäkter. Så bara, jo, så är det. Och sen så sitter man där några år senare och alla är överens om, nej, det fanns inte. Det var oj, vad dumt att vi agerade utifrån den påståendet och sådana saker. Sen så, ja.
Nej, och liksom det förstärker ju den här liksom enorma känslan av hyckleri. Mm. Och en jävligt konstig känsla med att men Iran borde ju typ skaffa kärnvapen. Yeah. Vilket är ju en olustig känsla, för det tycker jag inte. Nej. Men man bara, okej, men gör det då.
Precis, hade de varit Nordkorea så hade det kanske inte hänt.
Nej, liksom, för det är ju ingen som invaderar Nordkorea. Eller som, man bombar inte Nordkorea. Och där tror jag man måste vara försiktig för att inte hamna i fällan av att få för sig att Irans regim är någonting annat än en jävla rövhål.
Absolut.
Och att liksom den här spänningen på något sätt igen, och att försöka liksom navigera i allt det här. Ja. Men Irans folk förtjänar verkligen inte liksom att vara utsatta för en bombkampanj som också riskerar att kasta in landet i fruktansvärd mänsklig katastrof. Kommer du ihåg när Israel mördade Hanje i Iran?
Ja, visst.
Kommer du ihåg vad jag sa att jag trodde det hänt?
Att det var någon på marken som hade guidat in, eller...
Alltså, man
hade
skjutit in en pansarvagnsrobot genom fönstret. Och nu vet vi att Israel har förband med fjärrstyrda pansarvagnsrobotar i Iran.
Mm.
Som användes, alltså spike eller spik, som användes för att slå ut luftvärnssystem på plats. Så att nu verkar det vara den gängse teorin om vad det var som hände här nere. Och det om något måste ju verkligen dra ner byxorna på Iran. Att Mossad uppenbart agerar relativt fritt inne i Iran.
Okej.
Okej, nu får vi avsluta där på något sätt.
Vi kommer med ett ordinarie avsnitt nästa torsdag, så då så kanske vi återkommer.
Det lär vi ju definitivt göra. Jag hoppas ni fick ut någonting av det här. Tack för att ni har lyssnat. Tack, hej.
Tack och hej.